Vad gott att få vara tillsammans med er här idag. Jag är också starkt påverkad av den predikan som ligger på mig. Jag har börjat att uppleva något som inte har varit sagt eller levande under många år. Jag märker hur Guds ord lyfts fram, blir levande och talar. Och talar så starkt att jag blir väldigt påverkad. Jag har inte skrivit ner någon predikan så, utan jag tänker släppa loss och låta den helige ande styra. Jag ska börja, tror jag, i alla fall med Hebreerbrevet 12, första versen. Det är Hebreerbrevet som har lyfts fram för mig. Och jag kan säga så här, Hebreerbrevet har inte varit jag har inte ägnat så mycket tid åt Hebreerbrevet under alla år. Och nu lyfts det fram. Och det lyfts fram när jag ser hur vår värld och vårt land och våra församlingar och hur kristna sliter och hur det ser ut idag. Igår kväll, det skakade till i mig. Ni vet att det var Melodifestivalen kanske, jag vet inte om ni såg någonting av det. Men vi satt oss och skulle titta lite. Och det är ju Europas länder som har nominerat fram sånger och sångare, alltså artister, som ska frambära landets sång. Och så ser jag i början, jag stängde av sen och gick därifrån. Ja, då var det någon sånggrupp som sjöng och tillbad Isabel, och det var namnet Isabel. Onda andar. Så var det en annan grupp, som ett annat land, som hade lyft fram: vi dansar med djävulen. Dansa med djävulen. Så grova sånger. Så jag gick därifrån. Jag stängde av. Tillbe den onda andevärlden. Det gjorde man i gamla förbundets tid. I gamla testamentet berättas om hur människor avföll och började tillbe. Offra till. Nu har jag arbetat i Indien, som ni vet, och arbetar. Och jag ser och har sett hur demonisk aktivitet dominerar människor. Skapar som fruktan att man hellre ger maten från barnen till en orm eller till en apa. I nöd rop: skona min familj. Det som övergår vårt land nu och våra nordiska länder, när församlingar, jag vill inte säga det här, men jag säger ändå, det ser ut som kristenheten har tappat. Vi har tappat Jesus, vi har tappat den heliga ande, vi har tappat Guds närvaro, vi har tappat helgelsen, vi har tappat våra egna liv och vi ägnar oss åt jag vet inte vad. Och så går vi mot världen. En avslutning av den här tiden. Titta hur världen ser ut. Vem tror att den ska stå i tusentals år till? Så har vi ett evigt budskap som har ljudit i alla år sedan församlingen kom till. Jesus kommer. Det ska vara, den här tiden är begränsad. Precis som människolivet är begränsat på några år. Avslutas till förmån för en ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet ska bo. Arkeologer gräver, arkeologer gräver och forskar. Jordklotet har varit många gånger och den har förnyats många gånger, ser det ut som. Och därför säger Moseboken, första Moseboken, jorden var öde och tom när han satte dit oss människor. Historien bortåt vet vi inte, men vi har ett löfte om en förnyelse. Jorden ska omvandlas igen. som en gammal klädnad byts ut mot en ny. Och Jesus kommer att hämta en brudeskara. Och så det har ringt i mig nu en tid. Han säger Jesus vid ett tillfälle: men ska väl människosonen finna någon tro på jorden när han kommer? Det här har vi läst och hört. Och nu när jag ser hur det ser ut så börjar jag tänka att ja, hur ser det ut egentligen? Men det är segerrapporter också, så är det ju. Nu ska jag läsa, börjar jag läsa några verser ur Hebreerbrevet. 12 kapitlet, första versen. Alltså Jesus, i dina händer anbefaller jag mig än en gång. Tack för att du var här, tack för Annikas hälsning. Herre, jag hör att du talar redan i gudstjänsten. Du har ett ärende till oss. Om du har ett ärende till någon enskild, särskilt med tanke på en sekvens som kommer, som du har visat mig, så låt det sjunka in, heligande, och låt det inte tappas bort efter gudstjänsten, utan låt den personen gå hem och få se din härlighet. Alltså, då vi nu har omkring oss en så stor hop av vittnen, må också vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd. Vad som hände här för någon dag sedan, det började växa fram. En uppräkning av gamla förbundets helgon kämpar. Och jag har inte ägnat min tid åt det där förut, och jag har inte sett det så mycket. Men nu lyfts det fram inför just den här gudstjänsten. Troshjältar. Och jag ska läsa några. Jag ska väl ta den här versen i 11 kapitlet och 13 innan jag läser, räknar upp dem. Det står så här: i tron dog alla dessa innan de ännu hade fått vad utlovat var. De hade nämligen sett det i fjärran, hade hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Vers 2 i samma kapitel. Vers 1. I tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man inte ser. På grund av den fingo ju det gamle sitt vittnesbörd. Vers 39 i samma 11 kapitlet. Och fastän alla dessa genom tron har fått sitt vittnesbörd, undfinga det ändå inte vad utlovat var. Ty Gud hade åt oss utsett något bättre, på det att det inte oss förutan skulle bli fullkomliga. Jesus, hjälp oss att se nu här. Vad Hebreerbrevets författare säger: det fanns helgon, Guds människor, som kämpade. De fick Guds vittnesbörd, men de fick inte det som egentligen var målet: den eviga härlighetens värld, löftet om en ny himmel och en ny jord. Och de fick inte det, säger Hebreerbrevets författare, oss förutan. De fick vittnesbörden, men de har inte nått fram till målet ännu, och därför vilar de i paradisets förgårdar, eller vad man ska säga. Och så när jag läste i, jag började titta på de här, vilka är helgonen då? Vilka pratar han om egentligen? Vers 31, 11 kapitlet. Skökan Rahab. Hon kom att förgås tillsammans med de ohörsamma. Det hände när Israel skulle inta Jeriko. Och hon förstod, fick nåd att förstå. Nej, men nu kommer Israels Gud. Och jag vill inte förgås med mitt folk. Så hon välkomnade spejarna och frälste sin familj och alltihopa genom att inte vara ohörsam. Så säger han sig, ja, vers före det många han räknar upp. Mose. Genom tron försmådde Mose, sen han hade blivit stor, att kallas far och dotterson. Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning. Jag ska inte läsa hela stycket här, men tiden blir för kort, säger han, ifall jag skulle förtälja om Gideon, Barak, Simson, Jefta, om David, om Samuel och profeterna. Om dessa som genom tron besegrade kungariken, övade rättfärdighet, fick löften uppfyllda, tillstoppade lejonskap, dämpade eldens kraft, undkom svärdets ägg, blev starka från att ha varit svaga, blev väldiga i krig, drev främmande herrar på flykten. Kvinnor funnos som fingo igen sina döda genom deras uppståndelse. Andra lät sig läggas på sträckbänk och vill inte ta emot någon befrielse i hopp om en så mycket bättre uppståndelse. Andra åter underkastar sig begabberi och gisseslag, därtill och bojor och fängelse. De blev stenade, marterade, söndersågade, dödade med svärd. De ging omkring höljda i fårskinn och gethudar och nödställda. Misshandlade, plågade. Dessa människor som världen inte var värdig att hysa. De irrade omkring öknar och bergstrakter och levde i hålor och jordkulor. Och fastän alla dessa genom tron hade fått sitt vittnesbörd, undfingo det ändå inte vad utlovat var. Och nu kommer en liten särskild sekvens för den här gudstjänsten. Jag vet inte hur många det gäller. Men dig som känner igen och upplever det här som ett tilltal, begär av Gud att du får behålla det. Det räknas upp en man här, Jefta, som troshjälte. Vem var Jefta? Är det någon av er som kommer ihåg vem Jefta var? Nej, jag ska inte utmana någonting. Jefta, det var en oäkting. Domarboken 11 berättar om Jefta. I Israels land efter 300 år, när 300 år hade gått och uttåget ur Egypten, så att säga, folket hade etablerat sig i det nya landet, så fanns det ett område också som hette Gilead. Där fanns det en man som hette Gilead. Jag vet inte om han var den som gav namnet, jag vet inte, åt området. Den där mannen berättas i Domarboken 11. Gileaditen Jefta var, för vers 1, en tapper stridsman. Men han var son till en sköka och Jeftas fader var Gilead. Nu födde också Gileads hustru honom söner. Och när dessa hans hustrus söner hade växt upp. Jag läser upp min pappas gamla bibel, så det är gamla svenska testamentbibeln. När de hade växt upp, Hilias äkta söner så att säga, eller tillsammans med hans syster, drev det ut Jefta och sa till honom: du ska inte ta arv i vår faders hus, ty du är son till en kvinna som inte är hans hustru. Så drev de iväg den här pojken. Han får ut, han blev en rövare, ledare för rövarskaror eller strövskaror. Och på den tiden så var det sån här folkgrupp eller skaror som lev, som var landlösa eller de var utanför samhället. Och de levde på att de rövade helt enkelt. Så vem vet hur mycket blod han hade på sina händer. Men han var tapper stridsman, står det, och det blir man inte om man inte har blod på sina händer. Det hade gått 300 år sedan Israel hade etablerat sig i landet. Och en dag här, det är 300 år efteråt, så grannområdet, Ammons land, som inte tillhör Israel, de ger sig på Gilead-området och säger: ni rövade vårt land, ge tillbaka landet, och börja krig. Då blir Gileaditerna livrädd förstås. Visst, det här klarar vi inte av. Så vad gör man? Jo, man skickar efter den här utsparkade pöjken och säger: kom du och hjälp oss. Ta dina rövarskaror med, eller vad man nu ska säga. Kom och hjälp oss. Vi ska komma ihåg att över allt detta som händer här har vi Israels Gud som har lovat sitt folk beskydd. Israels Gud hade lovat Gileaditerna också: ni är mitt folk, ni är mitt land, ni har fått det här landet av mig, och det är 300 år sedan ni fick inta det. Jag är er Gud. Men när Herren lovar någonting, vi tar ofta hans löfte kanske lite så där, hoppas att han håller löftet. Men så är det inte med Israels Gud eller vår Gud. Utan säger han någonting så håller han det, och har makten att hålla det. Och innan han lovar någonting så vet han att han utgången. Så vid den här tidpunkten så hade Israel ändå Guds skydd. Sen har Israels Gud, vår himmelske far, makten och rätten att ta hjälp av vem han vill. När han finner att jag tar hjälp, jag behöver den eller den, så gör jag det. Om han får ett öppet hjärta. Jefta hade ett öppet hjärta. Så när han får budet: kom du och bli vår konung, sa de. Så sa han: ja, ni har ju slängt ut mig, men då får ni hålla löftet också om jag kommer tillbaka. Så kommer han, och i Herrens namn, i Guds namn, så säger han så här till den här grannstaten. Jefta skickar bud till Ammons barns konung och lät säga: vad har du med mig att göra eftersom du har kommit emot mig och angripit mitt land? Då svarar Ammons barns konung Jefta och sände bud: när Israel drog upp från Egypten tog det ju mitt land från Arnon ända till Jabboks vad, eller Jabbok, och till Jordan. Så ge mig nu detta tillbaka i godo. Då skickar Jefta sändebud tillbaka och säger, så säger Jefta: Israel har inte tagit något land, vare sig från Moab eller från Ammons barn. Och så tar han upp det här att när de kom då, skulle inta landet, så fick de ju gå omkring det här landet Moab. Och så snirklade sig förbi Ammons barns område. Men Herren Israels Gud, vers 21, gav Sihon och allt det folk som Israel, det var ett annat land som också den tiden hade satt sig i strid med och försökte stoppa Mose. Israel intog hela amoréernas land, till dessa bodde då i detta land. De intog hela amoréernas område från Arnon ända till Jabbok. Och nu, då Herren Israels Gud har fördrivit amoréerna för sitt folk Israels skull, skulle du ta deras land i besittning. Och så säger han så här: är det inte så, vad din Gud Kemos ger dig till besittning, det tar du i besittning. Så tar också vi, när helst Herren, vår Gud, fördriver ett folk för oss och deras land i besittning. För att berätta, sammanställa det här nu. I Herrens namn, utifrån Guds vilja för sitt folk, utifrån Guds avsikt med det här landområdet för Israel, så iklädde sig Jefta, utsparkad, oäkting, och säger: jag säger ja till dig, Israels Gud, jag kommer. Så vinner han en seger och frälsar Israels, den här gruppområdet. Och sen räknas han upp i Hebreerbrevet bland det heliga, helgon, hjältar som fick Guds vittnesbörd. Och nu kommer det jag ska komma fram till kanske då. När man läser om de här hjältarna så står det att de fick sitt vittnesbörd, men de fick inte nå det slutmålet. Vad man kan se, det är att dessa hjältar, de stred, de led, de kämpade, de stod upp för himmelens Gud och for illa, slet ont. Men var en av dem hade ett vittnesbörd, de fick ett vittnesbörd. Vad var det? Ja, det var Guds hand och Guds närvaro. De hade fick Guds kraft, de fick vishet, de fick mod, de fick vilja. De hade hela tiden en Guds närvaro i sina liv. En Guds närvaro i sina liv. Personliga liv. Det här var troshjältar som hade satt ut för en kommande tid. Hälsade Guds rådslut, eviga rådslutet, välkommen. Och nu offrar de den här världens bekvämligheter, står det, allt det här. Och de sökte ett kommande land. Men samtidigt hade de i sina egna liv ett vittnesbörd. Guds vittnesbörd. Och det här är en bit av tilltalet idag. Du och jag, vi behöver få Guds vittnesbörd i våra liv. Vi måste få se Guds hand vara med oss. Det betyder vi måste få uppleva Guds närvaro. Det betyder vi måste få uppleva bönesvar. Det betyder att vi måste ta steg för Herren och se att det bär, att han är med, att det håller. Jag är rädd för att många, det här har funnits hos mig i bra lång tid, många har tappat lite grann, kanske mycket, av det här med tro på att Gud hör bön. Så när man ber så säger man: Jesus, jag behöver hjälp med det här. Sen säger man: jag hoppas att han hör, hoppas att han hjälper, hoppas att han hjälper, hoppas att han gör någonting, hoppas att Gud vill, kanske han vill, kanske han vill, kanske. Det är inte samma sak som att ha Guds närvaro över sitt liv. Det är inte det. Guds närvaro, det är när den heliga ande kommer och tar ordet och gör det levande. Och så låter dig bruka löftena. Och så får du se Guds hand gripa in. Men löften är så stark. Och det här är riktat till mig också. Jag vet att Guds löften är så starka. Att det är förbundsord. Alltihopa. Det är förbund. Gud är knuten till ordet. Men är det så att det trasslar. Är det så att det inte funkar. Då är det inte Gud som det är fel på. Då kan man inte säga. Han ville nog inte. Nej. Så det resonerar man va. Istället för att säga. Visa mig. Vad roten är. Till att du inte grep in den här gången. För du har sagt, be om vad du vill. De här är så stora, de här orden, så att vi har som små människor i den här våldsamma världen. Vi har svårt att tro på vad Jesus säger. Det är ärligt talat, är det så. Men när vi har en så stor hop av vittnen, säger Hebreerbrevets författare. Låt oss då, också vi. Lyfta blicken, gå vidare, kämpa och utkämpa striderna och vinna segrarna. I det här så låg i den här predikan inför idag. Tillbaka till Jefta. Du vet, Gamla testamentet är egentligen en provkarta på vad som ska hända och händer en Guds församling och dig och mig. Hur våra liv ser ut och kommer att se ut. Det var fullt av strider. Det var fullt av attacker. Det var fullt av motgångar. Och en öppen himmel för de som ville tillbe Gud. Men nederlag för de som kompromissade och tog in, apropå Isabel där och annat, andra gudar. De som svajade. Men en provkarta på hur du och jag, Guds församling, genom hela historien får kämpa för att nå målet. Den här gången så kommer den här kungen, Ammon, och så ger han sig på Gileads folk. Och så kommer han med det här som är så vanligt i attacker mot oss kristna. Något som ser ut som sanning men som är lögn. Och en gammal tvist. 300 år gammal. 300 år tillbaka hade det här hänt. Och nu kommer den attacken och säger, då, för 300 år sedan när Mose kom, då stal ni vårt land. Och de studsar till naturligtvis. När du och jag utsätts för attacker av djävulen, så blir det följer ett mönster. Det såg ut som sanning. Och det var fight om länder och sånt där vid intåget. Men det är inte sanning. Och det är gamla konflikter kan rivas upp. Och i synnerhet när man blir äldre. Äldre människor, vi kan börja tänka. Ja. Och så kommer djävulen och plågar oss. Och pekar på något som hände för 300 år sedan i ditt liv. Du är skyldig. Och när djävulen anklagar för något. Som du kan ha fått förlåtelse för och seger över sedan lång tid tillbaka. Så vill djävulen ha tillbaka det landet. Om det en gång var hans eller inte. Han gör anspråk på. Egentligen det du fick seger över för många år sedan. River han upp och försöker. Jag vill ha det där igen. Jag vill ha det där igen. Och därför kan kampen bli för oss som för Jefta. Vi säger nej. Det där har du ingenting med att göra. Det är under blodet. Det är Kristi seger. Jag är frälst och har varit frälst lång tid från det och löst och det är uppgjort. Så kom inte och anklaga mig för något som hände för 20 år sedan, 30 år sedan eller 50 år sedan eller vad det nu kan vara. Eller ett år sedan. Har ingen betydelse. Men det här är en andlig strategi. Det är det jag vill säga till dig. Någonstans, jag vet inte, jag har det som ett budskap till någon här. När djävulen kommer och anklagar och gör anspråk på, det där är inte uppklarat, det där är inte gjort, det där tillhör mig. Därför så händer det. Och så argumenten som kommer, jag vet inte, det hör den som är utsatt för det. Då är det en troskamp att håll fast vid Jesus. Håll fast vid blodsförbundet Jesus. Släpp inte taget utan neka. Ta striden och låt det bli till en härlig seger. Då får man det här som vi kallar för vittnesbördet. Då får man Guds hjälp. Och Guds hjälp, det är vittnesbördet över att ditt liv är på väg mot himlen. Guds hjälp och Guds hand i ditt liv, det är vittnesbördet som de tidiga gamla hjältarna, heliga, hade. De fick vittnesbördet, men de nådde inte fram till evighetens morgon. Oss förutan, säger Hebreerbrevets författare. Utan de ligger och väntar nu, sover kanske var de nu är någonstans i paradiset. För att också du och jag ska kämpa vår kamp och komma fram till en övervinnande seger. Den får oss genom Guds närvaro i ditt liv. Du måste se Guds hand själv i ditt liv. Och du måste kämpa tills du får se Guds hand i ditt liv. Det finns inte ett löfte från Jesus som han kan nonchalera. Och det här är så svårt att säga, för vi har så många böner och vi har hållit på och bett i så många år om allt möjligt och vi tycker att vi inte ser någonting. Men Guds ord, själva ordet, är Jesus. Och ordet är liv. Smith Wigglesworth, ni som har hört talas om honom och läst kanske om honom, han sa en gång så här i en predikan: om jag ska välja mellan min plånbok och Bibeln, då måste jag välja Bibeln. För den är substansen. Ordet är substansen. Så kommer vi, du och jag, åt vad ordet egentligen har gett oss och innebär för oss, då har vi allt vi behöver här. Även mat och dryck och pengar och kläder och allt, hälsa och allt vad vi behöver. Men vi behöver få Guds vittnesbörd. Alltså se Guds hand i våra liv. Vår värld runt omkring oss behöver få se de här Jefta och Rahab-gestalterna stå upp och möta Jesus och bli vittnesbörd och bli seger, banerbärare. Världen som den ser ut idag, vårt land som det ser ut idag, vi behöver Guds närvaro och hand synligt. Och därför behöver, det har ingen betydelse om vi är gamla lung eller om vi har varit frälst som jag och som växte upp i ett pigstem. Det har ingen betydelse i vår bakgrund. Men det som har betydelse är, se till Vilgot att du har en öppen himmel över ditt liv så att andra människor kan se att Jesus lever. Amen.